When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 199 för vecka 45 år 2016. David här, som vanligt, och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej, och Henrik.
Tjena tjena.
Tjena tjena. Har ni haft en bra vecka?
Ja, det har varit snökaos här i Stockholm. Det har varit spännande.
Ja, jag har sett det.
det var lite speciellt. Man är inte van med så här mycket snö när man bor mitt inne i en storstad. Ingen är van med det, kan jag säga. Så det blev ju riktigt kaotiskt där ett par dagar. Och efter det så var man ju tvungen att stå ut med alla hån från folk i Norrland och sådär också. Det var också ganska
lätt. Ja, men det är kul när det finns 7 plogar på en person, så är det ganska lätt att vara dryg när det snöar.
Ja, precis.
Men här uppe är det ju, jag menar, vi hade ju lika... Det snöade på väldigt, väldigt mycket här uppe i Sundsvall också. Men det är ju helt klart så att... Jag har ju bott i Stockholm i ganska många år. Och jag vet ju hur stor skillnad det är. Bara antalet personer som rör sig en vanlig morgon.
Ja, så är det ju.
Så att är det så att blir det stopp på något ställe här, men då tar man en annan väg. I Stockholm kan man inte riktigt göra så på alla ställen. Så att,
nej. Ska man förbi Slussen, så ska man förbi Slussen. Liksom. Det är ju lite så.
Ja. Och sen är det en bra fråga som många också kan ställa sig. Vilken typ av överkapacitet ska man betala för övrig tid om man ska ha en beredskap för sådana här extremiteter?
Nej, men så är det ju. Det går ju inte riktigt att ha. Alltså, det vore ju att kasta pengar i sjön. Men,
ja.
Nej, precis. Nej, men så, Trollhättan är ju inte världens största stad. Precis. Jag fick ju en massa lokalbussar och grejer ställa in i förra veckan för att det var så mycket. Det är så mycket som man hinner liksom inte med.
Nej.
Säkerheten kan inte garanteras på det där, och det är ju ganska viktigt med säkerhet, har jag hört. Jag vet inte.
Ja.
Det kanske är skitsamma.
Ja.
Om man bara kommer fram, så spelar det ingen roll om man dör på vägen.
Nej, exakt. Nej,
absolut.
Ja. Jag såg en intressant grej faktiskt på TV4. Vi kollade igår, tror jag det var på... det måste ha varit... Ja, jag vet inte vilken dag det var. Det var nog igår på Så mycket bättre. Såg ni den nu senast?
Nej, jag kollade aldrig på det.
Nej, det är ingenting som vi har följt slaviskt heller, men just det här, vi hade inget annat att se. Det går bedrövligt lite på TV ibland, så att det är ganska ofta, så att då kollade vi på det i alla fall. Och då var det rätt så intressant, för att det var Little Jinder som hade, det var hennes dag, och hennes aktivitet då, som de hade någonstans där i mitten av programmet, var att de skulle gå till en häxa och bli spådda allihopa.
Okay.
Och det här
känner man, jag vet inte ens vem den här människan är, så.
Nej, det var också intressant. Jag hade ingen aning om hur hon såg ut.
Men Åsa Jinder känner jag till.
Ja, precis, det är hennes dotter. Så att, men ja, det är inte min typ av musik. Men alltså, hon verkar väldigt vettig som person, men inte min typ av musik. Men sen så kom det här att den här häxan skulle vara med då, i alla fall. Och spå allihopa, alla som ville. Och Magnus Carlsson känner ni säkert till, alltså sångaren i Weeping Willows. Mm. Det är betydligt mer min typ av musik. Willows, men... Ja. Mm. Men han blev rädd när det här kom på tal då. Och han var den enda i gruppen som blev så här att men jag vet faktiskt inte om jag vågar det här. Det kändes liksom farligt, tyckte han, att tänk om de säger någonting dåligt och hon kanske ser min död och allt det här. Han blev väldigt rädd.
Okay.
Men efter många om och men då så valde han att gå. Och efteråt så var hans reaktion att vad var det här för dumheter? För han blev mer så här att alltså, hon pratade om att jag skulle slänga någonting i någon sjö och att jag skulle få prata med någon så här högre makt och be om välsignelse. Och det var, han var helt så här att men det här var ju jättedåligt. Och det var nog flera i gruppen som verkade reagera lite så där att ja, det här var ju inte helt seriöst. Alltså det var, reaktionen blev inte riktigt den som brukar vara en typisk, om man säger, TV4-reaktion på sånt här. För det här är ju sånt, exakt den typen av trams som TV4 basunerar ut i tid och otid. Mm.
Ja, och i alla fall om man går in med den inställningen att man ändå är lite så här, nästan rädd för det, då tänker jag mig att då är man väl väldigt mottaglig för att sen bli rädd också.
Ja, men det var liksom, det blev raka motsatsen. Det blev, hon blev den här häxan då, de pratade ju inte med henne om det, men hon i efterhand så blev hon ju mer eller mindre förlöjligad av hur dålig hon var. Och hur dåligt alltihopa var. Och ja, det var uppfriskande. Det var också helt oavsiktligt från deras sida säkerligen. Men ändå, det var väl bra.
Så hur reagerade de andra som gick till den här häxan?
Alltså, de fokuserade ju väldigt mycket på Magnus Carlsson eftersom han var rädd. Det gör ju bättre tv. Men jag kan säga att Jill Jonsson till exempel trodde ju inte på det där alls. Utan hon var mer så där att ja, jag kan gå dit och lyssna på vad hon säger, men ja, hon var inte, alltså, man märkte på henne ganska väl att hon tyckte det där var larvigt. Och de andra vet jag faktiskt inte riktigt vad de tyckte, utan det var mest att de satt och sa jaha, och så hon vände upp något sånt där tarotkort och ja, det här är ju den där och det måste du tänka på, det och de bara, jaha, okej. Så att det känns som att hela det segmentet föll på ansiktet lite, och det var uppfriskande att se att de fick den lite oväntade twisten istället för det vanliga, som sagt, som TV4 ändå brukar ha.
Ja.
Så att, ja, det var bra på det sättet.
Ja, skönt. Mm. Jag var med på någonting som heter First Lego League, om ni har hört talas om det.
Nej.
Eller,
nej.
Oavsett om ni har hört talas om det eller inte så var jag med.
På. Och du var med ändå, ja, okej. Okay, ja.
När jag blev tillfrågad tidigare i veckan om jag kunde hjälpa till att sköta streamingen från Innovatum Science Center i Trollhättan om det här. Ja, nej, men det kan ju ställa upp och göra. Och det blir liksom extra arbete på en lördag. Har hört talas om det här innan, men inte riktigt vetat vad det är. Men det är en tävling. Den kommer från USA ursprungligen, men den togs upp i Norge och sen har spridit sig. Så hela Norden nu, så är det på över 50 platser ungefär samtidigt. Så tävlar skolungdomar med att bygga Lego-robotar. De har byggt Lego-robotarna innan, men de tävlar på en bana. Som har byggt robotar som ska lösa olika uppgifter, och den som lyckas göra mest uppgifter rätt får flest poäng och gå vidare till semifinal och så vidare. Riktigt, riktigt bra grej.
Ja,
mycket bättre än vad jag liksom hade kunnat ha. Streamingen innebar att vi samkörde med ett science center i Norge, så vi körde samtidigt så vi kunde kolla på vad de gjorde och tvärtom då. Jätteroligt. Och har ni barn i skolåldern, vi pratar under gymnasiet, högstadiet typ, se till att de får, om de har möjlighet att vara med i det här, att de kan försöka. Jag upplevde det här som en riktigt, riktigt bra grej. De fick extra pris, inte bara den roboten, det laget som vann, utan också samarbete, teknik, forskning. Så att de blir en jury som bedömer deras arbeten, deras robotar, de har monterutställning där de förklarar hur de har gjort, lite som en sån science fair som man ser från USA ibland.
Vad roligt.
Riktigt, riktigt kul.
Ja,
det var jättebra. Kul grej att vara med på. Det finns i närheten, gå och kolla på det, var jättekul.
Är det sån här, vad heter det, Lego Mindstorm de kör?
Ja,
eller vad är det?
Exakt.
Okay.
Så det var kul, så det har jag gjort.
Kul. Vi har fått något med om pub igen, va?
Ja, det är ju alltid pub där nere i Malmö, höll jag på.
Ja.
Det
De är bra på sånt.
Jag är skeptisk på pub, men det verkar vara pub ofta.
Ja,
tisdag den 15 november så kommer Martin Rundqvist. Och det är ju snart.
Ja.
Ja, man får skynda sig. Man, ja, precis. Och det beror på om man lyssnar, eftersom det släpps imorgon så blir man får liksom skynda sig.
Ja, det får man.
Då kommer i alla fall Martin Rundqvist, som var tidigare ordförande i vetenskap och folkbildning och framstående arkeolog, till Sir Tobis i Malmö för att tala om temat arkeologi och religion. Vad säger benlådorna? Det är alltså på Sir Tobis pub och restaurang på Davidshallsgatan i Malmö. Så får ni jättegärna komma. Och det är samma arrangeras med Humanisterna Syd och ABF den här gången.
Ja, kul. Ja, får man gå på om man hinner nu då. Det är lite tajt med tid. Men det,
och lyssnar ni på det på tisdag så kanske ni hinner. Skynda er. Lyssnar ni på det på onsdag? Frågan om hur det var.
Jag tror att folk förstår hur veckor och dagar fungerar.
hur tid fungerar.
Men vi behöver gå in i detalj på.
Om ni hör detta på torsdag.
Ja. Nog om detta då. Vi går vidare och går in i nyhetsronden. Varsågod, Henrik.
Som hämtat från en Gibson-roman som har nu hittat ett sätt att få personer som blivit invalidiserade efter en ryggmärgsskada att kunna gå igen genom att kringgå skadan med wifi.
Nej.
Forskare beskriver i journalen Nature hur de implanterat ett implantat i hjärnan på apor, eller på en apa i alla fall, som fångar upp elektriska signaler och skickar dem trådlöst till elektroder i djurets ben. Och efter 6 dagar så hade djuret återfått viss rörelse i de tidigare förlamade lemmarna. Så att man bara, här är ryggmärgen skadad. Vi bypassar den lite med wifi. Då kan man fundera på de här som tycker att wifi är så där farligt att ha i närheten.
Ja, man känner ju att huvudet kommer explodera på vissa som hör det där.
Precis.
Precis.
Men det är liksom häftigt det här. Sånt som man läst om i som jag nämnde för Gibson bland annat, men cyberpunkromaner i stort, liksom implantat som kan hjälpa en att göra saker som man inte kunde göra innan. Nu ska vi gå vidare, för det är nyhetsronden, det ska gå snabbt. Men man kan också tänka sig att det behöver inte alltid bara vara ens egna ben man behöver kunna styra med det här. Kan man exempelvis koppla upp sig direkt en dator och inte behöva skriva på tangentbord utan kunna direkt... Det finns potential.
Ja, absolut. Det kommer ju bli så, säkerligen. Vi kommer att prata mer om Trump, såklart. Det är veckans absolut största nyhet över hela världen. Men,
som jag liksom nämnde i introt.
Precis. Men det kommer mer om Trump.
Förra
såklart,
gången släppte vi efter valet. Även om vi spelade in innan valet. Så då nämnde vi det, men nu nämnde vi det inte. Okay.
Ja.
Men det kommer som sagt mer. Vi ska ta en liten notis om det bara. För nu när Trump ska ta över presidentposten i USA så har många oroats över vilken väg som landet kommer ta, med all rätt. Obama verkar göra det han kan, för enligt uppgift så har han redan nu skrivit under en regel som permanent skyddar föreningen Planned Parenthood från politisk påverkan.
Bra.
Då Planned Parenthood hjälper väldigt många havande kvinnor med abort varje år, så har en nedstängning av dem varit många republikaners våta dröm de senaste åren. Men nu ser det ut att bli svårt, lyckligtvis.
Jag gillar när företag tar ställning, och nu har leksaksjätten Lego valt att sluta annonsera i Daily Mail när de anser att tidningen uppmanar till hat, diskriminering och demonisering.
Bra.
Bra Lego.
Och vi pratade ju om Linda Sten förra veckan, ni vet barnmorskan som vägrar göra sitt jävla jobb. Och hennes advokat låter nu meddela att de förmodligen kommer att överklaga tingsrättens dom som sade att landstinget gjorde rätt i att avskeda henne. Vi får väl se om hon tröttnar på att slösa på skattebetalarnas pengar och tid, eller om hon nu helt enkelt kan gå vidare i sitt trångsynta jävla liv.
Det tror jag tror inte att hon har slösat klart. Jag tror hon kommer
att få. Nej, jag tror inte det heller. Vi har däremot gjort det på henne och går vidare i diskussionsronden. Och Henrik, Trump.
Ja, precis. Nu kommer vi in till det här. Som jag alldeles nyss nämnde så förra gången så spelade vi in precis innan valet, men släppte avsnittet direkt efter valet, så de som lyssnade som visste vad resultatet var kanske blev lite frustrerade av att lyssna på oss prata om
de såg tillbaka till en enklare tid.
Ja, precis. Jag tror att det kan vara lite kul att lyssna på när man hör, alltså som, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag sa väl typ att nej, men han kommer inte vinna. Det kan vara lite roligt att lyssna på någon som är så naiv när man själv sitter med facit på hand och bara visst, lilla gumman, vänta några timmar.
Lyssna på förra avsnittet så kan du höra dig själv vara naiv.
Ja.
Jag tror inte faktiskt på allvar, om man bara börjar lite generellt om valet innan vi går in på den här nyheten. Jag tror inte att jag på allvar riktigt övervägde, jag var lite rädd för att det skulle kunna hända, men jag tror inte att jag på allvar övervägde att det faktiskt skulle kunna bli så att han vann.
Nej, det kändes, alltså man har väl lite den här i, jag tror man har lite det här i sig faktiskt, att det ska, alltså den här filmkänslan, att någon ska kliva in på slutet och rädda en.
Ja, nej, men precis så.
Det kan inte gå så här. Alltså, den onda, så att säga då, om man ska säga filmanalogi, kan ju inte vinna i slutet.
Nej.
Det blir ju jättekonstigt. Så att sen man har nog... Ja,
det var någon jag pratade om också, så att vi, svensk media har en stark Hillary-vinkling. Så att det har också påverkat hur vi som läser media, som framförallt läser svensk media, och påverkas till att tro att ja, men hon kommer vinna. Och det har jag liksom märkt även efteråt, att många tidningar som har, ja, hon kan fortfarande vinna om det här händer, och så tar de upp något osannolikt scenario då.
Fast det var ju väldigt många politiskt insatta amerikaner som också blev chockade över resultatet, så jag tror inte att det bara är alltså vinklat för oss.
Nej, nej, inte bara, men det är en del utav förklaringen. Så många av oss som satt och bara, nej, men, vad hände nu? Liksom, det kan ju inte hända.
Nej, alltså jag tror inte att chocken är större här än i USA, faktiskt.
Nej, jag
tror det är en grav förenkling. Och det är den här, inte just så, men alltså, jag blir väldigt trött ofta när jag ser såna här, speciellt efter det här valet kan jag säga, när det kommer hyllmeter med analyser. För att vara analytiker då, eller vara kommentatorer ska jag väl säga, för att de flesta som analyserar såna här saker sitter ju inte med någon vidare datamängd, utan vad man får är ytterligare en åsikt om vad det här beror på.
Ja, jo.
Och då brukar det oftast koka ner till en åsikt, en sak som det handlar om, och den typen av analyser är ju fullständigt meningslösa. För att säga då till exempel att nej, men man politikerna i USA lyssnar inte på folket och därför blev Trump vald. Det är ju inte ett svar, det betyder ju ingenting. Vad betyder det att man inte lyssnar på folket? Det är sånt där som, det kan vara ett slagord att man säger att man har någon sorts egen antipolitisk agenda eller så. Men det betyder ju i sig ingenting att bara påstå en sån sak. Utan sådana här saker, alltså att flera tiotals miljoner människor röstar på en person som Trump, beror inte på en sak.
Nej.
Och det finns ju alltid, alltså såna här, det finns ju massiva analyser av till exempel vad som hände under upprinningen till andra världskriget. Och där kan man ju peka på jättemånga ekonomiska, sociala faktorer som orsakade det, och det kan man göra även här. Så att går man in på en enstaka faktor och säger att ja, men det har med massiva invandringen att göra. Nej, det har inte bara med det att göra. Eller ens kanske någonting med det att göra.
Nej.
Utan det är så otroligt komplexa fall det här. Och vad som är så svårt också, det är någonting som vi tampas med på alla möjliga fronter, är ju det att då har vi helt plötsligt en armada av tyckare som helt enkelt inte vet vad som har hänt. Och det är då sånt här dras fram. Alltså, det är helt okej, tycker jag, att säga att nej, jag vet faktiskt inte hur han kunde bli vald. Jag vet inte hur det här kunde gå till. För att det är en sån massiv, det är en sån otroligt stor fråga. Så att vara ärlig då och säga att nej, jag vet faktiskt inte, det tycker jag är helt okej. Man behöver inte erbjuda ett svar för svarets skull. Utan jag tar hellre en saklig, grundlig, underbyggd analys i så fall. Så att, ja, för min del, när man diskuterar det här, så jag tycker att det är jättesvårt om folk säger hur kan han bli vald? Ja, det är en bra fråga, men det finns förmodligen inget bra svar på den.
Eller det är väl snarare så att det finns väldigt många bra svar. Alltså, till exempel att Hillary är så illa omtyckt, det har nog kanske med saken att göra.
Det påverkar jättemycket.
Vad sa du?
Det påverkar jättemycket. Det finns ju, där finns det ju data som visar att deltagandet från de som sympatiserar med demokraterna i USA har ju minskat drastiskt de senaste åren.
Ja, och jag menar, valdeltagandet överhuvudtaget var ju extremt lågt.
Ja, runt 50%. 52% eller vad det var. Något sånt där. De brukar ligga runt 50%.
Ja, jag kollade i Sverige senast, hade vi 86% eller något. Ja. Det är en jäkla skillnad.
Men det är där också som det där som blir det sjuka i det då, att republikanska supporters valdeltagande har inte minskat i närheten av så mycket som demokratiska sympatisörer. Nej. Så att det blir ju en obalans där också. Det är därför man har kört väldigt många demokrater har ju tryckt väldigt, väldigt hårt på det här att ut med er och rösta.
Men det verkar ju inte ha funkat.
Nej, för att som precis som du sa att Hillary är inte speciellt omtyckt.
Nej.
Och jag tycker också att det är också en typisk grav förenkling att säga att USA var inte redo för en kvinnlig president. Det sa man redan innan, alltså när Barack Obama började bli aktuell, att USA är inte redo för en svart president.
Nej.
Men är det rätt person? Han var ju rätt person. Han blev ju vald 2 gånger till det här ämbetet. Jag tror exempelvis att Michelle Obama hade haft en väldigt god chans att bli vald. Kontra Hillary till exempel.
Problemet med Hillary är väl lite så här att hon har varit med i den politiska matchen väldigt länge. Och det betyder att hon har gjort en hel del misstag. För det gör man.
Ja, absolut.
Medans Barack Obama, han hade inte alls varit med länge. Så att han hade inga misstag. Han hade ett clean slate.
Och det, ja, han var ju väldigt ung.
Det är mycket lättare att komma in då, för då finns det ingenting att döma på. Alltså på gott och ont, men tydligen så verkar man ju döma hårdare om det finns någonting negativt, snarare än vad man värderar att det finns erfarenhet.
Ja.
Jo, men det är väl inte så att inte Trump har liksom skelett i garderoben.
Nej,
men han har inga politiska skelett i garderoben.
Nej.
Nej, men
för att han har ingen politisk bakgrund.
Nej, ja, ingen alls.
Politisk bakgrund, men han är fortfarande
Han går,
jag vet
säger...
inte, jag kan inte riktigt förklara det. Jag har en amerikansk kollega som var helt förtvivlad i någon dag, så nej, det säger upp mitt medborgarskap liksom. Men som också senare faktiskt sa att jag hoppas på en utav två saker, att någon skjuter honom. Jag vill också säga att någon faktiskt ett attentat på hans liv, eller att han blir impeached på något sätt då, att han blir avsatt. Någon annan kan ta
det har ju pratats en hel del om de bitarna också, att han skulle bli där då, men man får se vad som händer. Men alltså, jag måste säga att jag blev, när han höll sitt sånt där acceptanstal eller vad man ska översätta det till, sitt acceptance speech i alla fall. Såg ni det?
Jag hörde när det sändes. Jag lyssnade inte på riktigt hela, men ja.
Alltså, jag kan säga så här att hade han haft en tiondel av den goda tonen han hade då,
yep,
under sin presidentkampanj, så hade det blivit en helt annan kampanj. Han har aldrig låtit så presidentiell som han gjorde. Nej. Då.
Men det var det som var roligt också, tycker jag, att han sa ju, det första typ han sa var ju så här: vi ska hjälpa alla. Alltså det var något sånt han sa liksom, att det spelar ingen roll vilket land man kommer från, vi ska hjälpa till. Och man bara hörde så här, det var inte något stort jubel efter det. Folk bara, nej, vänta. Det var väl precis allt det vi röstade för att vi inte ska göra. Liksom.
Ja, men precis. Det var allt sånt här som alltså, att vi kommer inte överge några länder. Nej. Alltså vi kommer hjälpa till där det behövs. Ja. Vi ska bygga upp vår infrastruktur. Jag är allas president. Alla människor är lika mycket värda.
Ja. Respekterar Hillary. Hon har gjort ett bra jobb. Tidigare
hon har gjort en otrolig tjänst för det här landet. Och, ja, precis. Det var helt, alltså en helt annan figur. Och det var som vissa skrev då, att det känns på honom som att nu har poletten ramlat ner. Det här är på allvar. Han behöver prestera någonting här. Det är inte bara att lalla runt och kampanja, utan nu har han ett annat jobb.
Ja, precis. Jag kan tänka mig att en del sjönk ner det här med nästan 1,5 timmes långa samtal han hade med sittande presidenten Obama.
Ja.
Någonting som brukar ta 20 minuter eller någonting. Att det kanske någonstans där trillade ner på lätt. Jag kan tänka mig att det var ganska spänt från början med tanke på hur de har uttalat sig om varandra. Men att kanske liksom, längden på det kanske säger någonting om att okej, allvaret på lätt allvaret trillar ner.
Man hoppas ju på något sätt att Obama bara så här, alltså, förstår du nu att det här är på allvar? Förstår du vad du har att göra här? Alltså vilket jobb det här är. Alltså nästan som ett kvartssamtal på skolan när man inte, när man har skolkat i 1,5 år. Alltså att bara att förstår du vad det här gör? Alltså bara vilket ansvar du har här nu. Jag har, alltså jag skulle kunna tänka mig att han ändå, Trump har nog ändå fått lov att bli lite ödmjuk inför det faktum att han nu har fått ett jobb som han är helt okvalificerad för.
Och, en annan grej att tänka på också, vi pratar väldigt mycket om just Trump, men om det blir som jag läste någonstans att hans kabinett, de som han tillsätter som kommer med, är i stort sett vithåriga gubbar rakt igenom, och det säger också någonting. Det finns ju ingen slags jämlikhet eller så där, utan vi har bara privilegierade kristna gubbstruttar med vitt hår.
Ja, precis. Det kommer ju också ha en inverkan liksom, alla de som han väljer.
Och även om de är kompetenta på sina områden eller på sina sätt, så är inte det bra i sig.
Nej. Men det är väl lite det som det är väl ganska många ändå som är överens om nu, att det man kan hoppas på är att de hinner förstöra så lite som möjligt. Att de inte hinner såga sönder alla klimatavtal och alla sådana här trade agreements som de har med diverse ställen, och att de inte hinner sabba NATO, att de inte hinner sabba relationen med FN och, alltså att de gör så lite skada som möjligt. Och jag sa det från länge tillbaka, att alltså jag misstänker, jag trodde absolut aldrig att det här skulle hända, att vi skulle sitta här nu. Men det jag sa då innan, det var här innan han började med den här riktigt hatfulla retoriken, det var mest när han pratade om alla de här grejerna han ville göra som var omöjliga, att han kommer sitta där i 4 år och inte uträtta ett skit, snarare att han kommer inte lyckas göra någonting. Och de har ju alltså redan nu, det gjorde de redan första dagen, de backade ju exempelvis på den här muren mot Mexiko. Det var ju det första de gjorde, alltså dag 1 efter valet så backade de på det. Och säger att det kommer handla om att exempelvis bygga ut befintliga staket. Man bara, okej, det var ju inte riktigt den typ 800 meter höga muren med k-pista på som man lovade sina väljare.
Nej, precis. Jag kanske inser att det där var inte så realistiskt.
Nej, och jag hörde en ganska rolig grej faktiskt idag om den där muren. För att det finns ett gott skäl till att man inte har en mur utan man har staket. Och det är ju så att den här gränsen patrulleras ju. Och om du har en mur så kan du ju inte se igenom den. Så att om du går patrull så vet du ju inte vart du ska... där kommer det en bil. Nej. Utan du får helt enkelt vandra efter den här muren och se om någon hoppar ner då i så fall.
Ja.
Men så det är därför man har staket, för att man ska se att okej, nu kommer det några här. Nu måste vi åka dit och kolla vad de håller på med. Men helt plötsligt har du en mur så kommer folk bara hoppa över. Så att de som patrullerar där vill ju inte heller ha en mur.
Så du menar att det inte var helt genomtänkt det här?
Nej, det verkade inte som att det var det. Och det här gäller ju, alltså, de har ju backat på en rad grejer redan nu.
Ja, jag lyssnade på den här podden Planet Money och då tog de upp lite olika siffror som hade med Trump-valet att göra. Och en siffra där var ju att från början så hade hans plan för att sänka skatter skulle ha kostat, vad var det, 12 triljoner dollar eller någonting.
Ja, okay, ja.
Och då var det någon ekonom som liksom, frågade honom lite grann, vart ska alla dessa pengar liksom dras ifrån då? Mm. Vad är det vi ska lägga ner då? Är det hela skolsystemet typ? Eller?
Mm.
Och då fick han ju backa lite på det, och så att det gick ner till 1,5 triljoner dollar eller vad det var för någonting. Mm. Och det roliga var att de hade lovat småföretagare, ja, ni ska få sänkta skatter, ja, men alla ska få jättemycket sänkta skatter och blablabla. Och sen så efter de har hållit sådana tal på olika ställen så bara smyger de bort de här grejerna från hemsidan, att bara så här, nej, men det har vi aldrig sagt.
Nej, precis.
Det kommer inte ske, det har vi aldrig sagt. Så jag tror det kommer bli ganska mycket backande på väldigt många håll.
Ja.
När det börjar inses att nej, men det här går ju inte. För att han har ju mest bara gått runt och sagt till precis alla människor exakt vad de vill höra. Ja, men den här fabriken som la ner där, men den ska vi starta igen. Ni ska jobba här. Ja, det fanns ju en anledning till att den la ner där.
Ja, och han har ju sagt exakt samma sak om hela kolindustrin. Att den ska botas om i USA och att med koljobben ska komma tillbaka från utlandet och allt det här. Och sen har man upptäckt nu då att ja, men det kanske inte riktigt går att göra bara hur som helst. Och så har man ju backat från det också. Så att,
ja. Vänta nu, säger du att det finns en anledning till att de här jobben försvann?
Ja, det verkade så.
Någon politiker sa, nej, nu ska vi inte ha mer kol.
Det var någon som bestämde bara, Amerika ska inte vara så great längre. Och så la de ner allting. Så nu kommer han tillbaka och så att det ska vara great igen.
Ja, men exakt. Nej, det är...
Det var också någon fråga någonstans på nätet. Bara, det här med Make America Great Again. När var det bra? Slaveri. Liksom, ja, nej, men det finns väl en tanke. Någonstans kring tiden efter första världskriget. Innan första världskriget var USA inte så mycket att räkna med. Det var en liten spelare på den internationella marknaden. De lånade ut en massa pengar till de stridande länderna i första världskriget. I början då. Och blev ganska rika på det där, liksom klarade sig ganska bra på det och är nu ett av världens ledande länder. Så att någonstans där är det kanske runt den tiden när de blev en stor, riktigt stor spelare på den internationella marknaden, om man säger så.
Mm.
Men tillbaka, den nyheten som jag har lagt in här, jag kanske ska prata om också. Har ni hört talas om, det har jag säkert hört talas om, Baba Vanga?
Nej.
En bulgarisk spådam, en synsk.
Jag känner igen henne på bild, men jag kände inte igen namnet, så jag har sett den här bilden förut i alla fall.
Baba Vanga hävdar att hon kunde se in i framtiden och påstår att Trump aldrig kommer att bli president. Det här är Nyheter 24 som skriver under rubriken mystiska spådomen, Trump kommer aldrig bli president.
Det är inte jätte, alltså, om man bara läser det rakt av, då finns det nog ganska många som både har sagt och tänkt det.
Liksom, men hon är ju spådam. Det är ju så. Baba Vanga har förutsagt flera viktiga händelser i världshistorien, står det under bilden här. Alltså, har hon? Som vadå? Trots att Vanga dog, så är Vanga heter hon, dog 1996. Trots att hon dog 1996 sägs hon ha förutspått flera viktiga händelser.
Okej.
Vad är det för en jävla mening?
Ja, det hände ju inget viktigt innan 1996. Det var det som var.
Okej.
Hon sa nämligen att den 44:e presidenten i USA skulle vara afroamerikan och att det skulle pågå en stor ekonomisk kris. Så det kanske inte är någonting. Allting kanske inte stämmer helt och hållet, men genom åren ska Vanga haft rätt i 85% av sina förutsägelser.
Ja, eller hur?
Ja, jo. Ja.
Var kommer de siffrorna ifrån? Skitsa.
Ja, vem har gjort forskning på det? Det vill jag gärna veta.
Forskning?
Nej.
Men det, alltså, frågan är, vad är det för någon galen, så kallar det för mystisk spådom om att, och vad är liksom faktiska, vad är det hon faktiskt har påstått? Ja, men om du frågar, hon dog 1996. Om jag någon gång innan 1996 skulle säga ja, men den där Donald Trump, han kommer ju aldrig bli president. Det är väl inte ens en det är en affärsman. Det är som att säga Bill Gates kommer aldrig bli, eller Steve Jobs kommer aldrig bli, eller liksom, det var inte med på kartan.
Hon verkar inte ens ha sagt så. Hon verkar ju bara ha sagt att Obama är den sista presidenten.
Ja,
eller
precis.
En afroamerikansk man är den sista amerikanska presidenten.
Ja, precis.
Så hon har inte ens nämnt Trump. Det känns som att lite clickbaitigt här från
det. Ja, lite så faktiskt.
Det blir så jäkla dumt. Om man bara liksom tänker så inser man att det här är ju, det är något skumt med det här. Men de skriver ju så här också. Vad hon menade när hon sa att Barack Obama skulle bli USAs sista president kan vi ännu inte veta. Nej. Det är mycket hon har sagt som vi inte vet vad hon menar.
Ja.
Jag gissar ju att det här lider av samma som de allra flesta stora spåmänniskorna i världshistorien. De säger någonting som är svårt att riktigt veta vad de menar. Det är tvetydigt och väldigt otydligt. Inte bara tvetydigt. Och så sen i efterhand så kan man liksom okej, men om man gör så här, om man ser på det så här, så kan det ju faktiskt stämma in. Typ, kanske, nästan. Det är väl lite så.
Ja, men så är det med många av de
sen,
här.
Alltså, nyheter 24 är nyheter 24. Man ska liksom inte ta det på så jäkla stort allvar. Särskilt inte när de skriver en mening som den här. Vanga föddes på 1910-talet vid foten av ett berg i Bulgarien. Man tror att han förlorade sin syn när vinden tog tag i henne under en storm.
Okej.
Okej.
Nej, men oavsett vad Baba här förutspår eller inte förutspår och så vidare, så har ju faktiskt Simpsons ganska slående träffat rätt. Mm. Redan för 16 år sedan så i ett avsnitt där Lisa Simpson blir president och efterträder Donald Trump.
Ja.
Så de har ju faktiskt förutspått det på något sätt. Författarna till avsnittet skriver nu när de blir liksom utfrågade, om man säger så, i efterhand där, så varför valde ni att porträttera Trump som en president? Då säger de: Trump var det mest absurda alternativet som vi kunde komma på att skämta om. Okej, men sitter för 16 år sedan så sitter ett författargäng som ska skriva ett avsnitt till en komediserie och säger: okej, nu är ett avsnitt som ska se in i framtiden och en av karaktärerna i serien ska bli president och ska efterträda någon president. Vad är det mest absurda vi kan komma att tänka på som president som hon kommer efterträda? Det mest galna, värre än Weird Al Yankovic, värre än, jag kommer inte på någonting galet bara för det. Man väljer alltså Trump som det mest galna. Det säger också på något sätt någonting om hur ändå oväntat det här är.
Ja, precis.
I slutet på förra året så hade vi någon slags konferens med mitt jobb. Och då tyckte vdn att det var som en så här kul grej att han, istället för att bara säga så här: det här kommer vi göra det nästa år, så typ låtsades de att vi hade åkt in i
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Framtiden, och att han satt och liksom såg tillbaka på 2016 då. Och min kollega satt och intervjuade honom och hon bara såhär, vi borde ta upp lite så här roliga grejer. Bara, Donald Trump blev ju president och det var så här, det drog ner stora skratt liksom. Och så nu sitter man och bara okej.
Precis. Vad ska man göra med det?
Nej, jag vet inte.
Det är för tidigt att säga än så länge vad effekten blir, såklart. Han har ju inte blivit presidenten.
Nu är det ju på något sätt klart. Han blir president och då tar man till sina små tricks man har för sig själv för att övertala sig själv om att det här kommer faktiskt bli okej. Tänker tillbaka på saker man har pratat om innan, att det här kanske bara är ett spel för hans galenskap, hans påstånd och sånt där. Det kanske bara ett sätt att få över folk på hans sida så att han vinner. Mm. Men han egentligen visar sig vara riktigt bra.
Ja.
Mm. Och så han bara slår om nu. Och
kan
bara,
jag hoppas okay, på det.
Ja, nu har jag lurat er, nu kör vi på. Nu kommer vi införa fri sjukvård och bla bla bla. Liksom. Mm.
Ja, mm. Vi håller
ja, det var ju, på med. Det är ju för övrigt så att den omedelbara nedmonteringen av Obamacare är också en sak som han faktiskt har backat på. Så att,
ja, just det.
Ja, vi får se vad som vi får se vad som händer nästa år när han blir president och vad han har ju hans planer, alltså allting som han har lovat att göra har han också lovat att göra inom de första 100 dagarna. Så att
det är
ja, vi får se.
Ja. Lite på det du pratade om förut med muren och staketet där. Jag läste en rubrik kring det här tidigare då. Det måste, muren kan vara till viss del staket.
Ja.
Liksom, okej, det kan vara staket.
Ja, precis.
Den, semantik bara.
Ja,
ja. Ja, precis.
Potato, potato.
Mm.
Men ja, vi kommer återkomma till Trump om igen skulle jag tro under åren.
Ja, så är det bra.
Men vad säger du Frida? Ska vi prata lite med TV4 kanske?
Ja, precis.
Det är roligt.
Du gav ju dem lite beröm tidigare där.
Ja, eller ja.
Ja, men lite. Att de ändå visade upp då att han var skeptisk och tyckte att de var en, att den här häxan var en charlatan.
Ja.
Lite grann.
Ja,
de hade ju gärna kunnat klippa bort hans kommentarer, tänker jag.
Ja, det är sant. Ja.
Men på vissa andra delar i sin kanalflora så är det inte riktigt lika gott ställt. Det är så att Per Holknekt har varit med i programmet En natt på slottet. Och det är då på skitkanalen 7an.
Ja.
Och där fick han prata med det påstådda mediet Ann-Kristin Augestad. Mm. Och hon började prata om hans mamma och började då föra den här döda mammans talan. Och tydligen så var det väldigt pricksäkert för Per Holknekt började gråta. Och efteråt så säger han så här: det är för mycket inne i det där rummet som är korrekt för att jag ska tycka att det bara är trams. Det går inte ens att googla sig till det hon sa. Och det här tycker jag är lite intressant då, för att en googling på Per Holknekt ger 98 000 resultat. Jag gissar att han själv inte har gått igenom alla, så han kan ju faktiskt inte veta vad som går att googla sig till och vad som inte går att googla sig till.
Nej.
Och då kanske ni tänker, ja men han kanske vet att vissa saker han aldrig sagt. Jag är väldigt tveksam till att han, alltså han har sommarpratat, han har gjort djupgående intervjuer i många tidningar, han har släppt en biografi och han har varit i Big Brother-huset i 74 dagar. Han kan omöjligt minnas allting vad han har sagt och inte sagt, och dessutom har han ju haft liksom alkoholproblem under tiden, så det kan ju faktiskt vara minnesluckor också. Vi har ju ingen aning. Han har inte heller någon aning. Det är det jag är övertygad om. Han måste ju vara en av de lättaste att plugga på om egentligen, för det finns så jäkla mycket material. Han är ju väldigt liksom utlämnande också och, ja, berättar väldigt mycket om sig själv.
Ja.
Så att jag tror ju snarare att det här mediet har faktiskt googlat honom.
Naja.
Vad tänker ni?
Alltså, grejen är den att det finns ju faktiskt fall när man har kollat upp sånt här. Ganska omfattande också. Och det verkar finnas två sätt att se på det när man har med ett medium att göra. Är de väldigt vaga, som de är i 98% av fallen typ, då är det bara helt vanlig cold reading och alltså sådana tekniker de håller på med. Om de är väldigt specifika istället, då är det ju hot reading det handlar om, alltså att de har kollat upp saker innan. Och där finns det ju inga undantag. Det är ju inte så att det här mediet som sitter i det här programmet och övertygar Per Holknekt med grejer som han säger är väldigt specifika är något mer kompetent än något annat medium när det gäller att till exempel hitta ett borttappat barn.
Nej.
Så att det verkar ju då som att medium är, i såna här scenarion så är de väldigt olika kompetenta, men när det kommer till faktiska användningsområden så är de precis lika odugliga. Och man kan ju undra vad det beror på, för att här har vi ju en tv-produktion. Och det är väldigt, det är otroligt lätt som tv-produktion att lura tittarna till att och här finns det nog någonting. Det är ju alla oändliga säsonger känns det som av det okända bevis på.
Absolut.
Att man kan alltså konstruera säsong efter säsong en hel programserie på absolut ingenting. Saker som inte finns. Så att då övertyga en kändis i ett sånt här program om att de har pratat med hans morsa ser jag som trivialt i sammanhanget. Mm. Det är nog otroligt lätt att göra. Ja, uppenbarligen så är det. Och sen då vad de har använt för verktyg för att få fram den informationen. Ja, det vi kan vara säkra på är att det är inte äkta mediumskap det handlar om.
Nej, det är det vi men jag vet. Bara tänker att om man borde ju veta med sig själv om att jag har berättat typ allt om mig själv på 38 000 olika plattformar under jättemånga år. Mm. Ja, det kanske är lätt att hitta info om mig. Alltså jag tänker att man borde vara liksom ännu mer svårsåld på det här.
Mm. Ja, man kan ju tycka det, men sen så... Hur är det här? Oh, men ingen läser väl det?
Nej.
Varför skulle hon bry sig om det? Hon har väl inte läst det? Hur kan hon veta det här? Nej, jag vet faktiskt inte.
Nej, och så är det ändå så att jag tycker väl att Holknekts egna erkännande om den här sittningen är det mest graverande. Mm. För att det han säger om det här är att mycket stämmer. Och då är en sån... Det är skillnad faktiskt om man kommer ur en sån här grej och säger att ja, alltså jag kan inte komma på någonting som inte var exakt korrekt. För att har man den här övernaturliga kopplingen, varför ska då 60% gå att tolka till mediets fördel? Mm. Och det här var precis det som det visade de också då under Så mycket bättre då, att när de satt med de här läsningarna då på andra, så att ja, jag ser en sån här kvinna liksom, ja, det låter inte bekant alls. Så det blir så här jättekonstig stämning då. Men här får man inte sånt klipps ju såklart bort i ett sånt här program. Och alla missar klipps bort. Allt sånt här friseras något så fruktansvärt. Och så kommer han ut och säger att ja, men det mesta stämmer. Och då sitter man hemma och tänker att oj, kanske 99% stämde. Det kanske var någon enstaka grej på någon färg på någon favoritkjol som inte var helt rätt. Ja, men...
Försöker du här på något sätt påstå att TV är påhittat? Även det som påstår sig vara dokumentärt? Att man redigerar, att man klipper bort, att man förändrar, modifierar.
Ja, i det här fallet...
Att titta på.
I det här fallet ska man ju tänka på att hela den här produktionen är till för att dupera tittare. Mm. Och no shit. på det sättet så är de här programmen helt unika inom nöjesbranschen. För att det finns ju ändå så att visar man upp till exempel att det finns jättemycket reality-tv. Om man visar upp The Bachelor till exempel, så är det inte så att produktionen i sig... De påverkar säkerligen allting jättemycket och redigerar och skickar in grejer för att störa och alltså gör saker för att röra om i gruppen och för att skapa konflikter och allt det här. Mm. Och det är också en form av dupering, men här försöker man lura alla sina tittare om hur verkligheten fungerar. Och den typen av dupering finns inte inom någon annan typ av program. Utan då kan man säga då att okej, den här relationen mellan han och hon kanske inte riktigt var det som den visade upp, eller hon kanske inte ljög så mycket som man visade. Men det här är ju alltså universums mekanismer som man försöker förljuga för sina tittare och förstärka, så att de som sitter hemma och tror på sånt här trams redan, för det är ju trams det handlar om, ska bli ännu säkrare på sin sak och tro på de här sakerna ännu mer och gå ner sig i det här ännu hårdare.
Mm.
Och det är jättemånga som det här har påverkat negativt. De här typen av program påverkar folk väldigt negativt. Mm. Och det är någonting som man helt enkelt väljer att strunta i. För att istället då så, ja, de drar in reklampengar såklart. Och det är det primära på en reklamfinansierad kanal, självklart. Men man struntar ju helt i de sociala effekterna som man har på deltagare och på de som tittar. Om man tutar i folk att det går någon död man i deras sovrum när de sover och såna här grejer. Det är klart att sånt påverkar folk och det påverkar tittarna också som tänker att oj, det kanske är det där som knarrar hos oss när vi försöker sova.
Mm. Men den artikeln som jag har läst därifrån, för jag orkar inte se sådana här program. Jag klarar bara inte av det. Jag tänkte flera gånger att borde se den och kanske jag har någonting att prata om i kväxa. Så bara, nej, ja, det går faktiskt inte. Men jag läste en artikel om det här då i Expressen Nöje. Och då verkar de ha velat liksom balansera upp. Så först skriver de ju allt det här om att oj, hur mycket det stämde och tårarna rinner och det var så bra och bla bla bla. Sen så har de typ två meningar på slutet med att liksom försöka väga upp det här. Och de har intervjuat Christer Sturman, eller intervjuat, ett väldigt stort ord för vad det här är. Jag kan läsa vad det står bara. Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, är kritisk till tv-program där Medium förekommer. Mediumindustrin finns till för att exploatera människors sorg. Jag undrar varför man gör underhållning av människors sorg. Det känns lite cyniskt. Det finns ju övervägande bevis för att spöken inte finns, säger Christer Sturmark.
Mm.
Ja, så det, ja. Det är ju bra sagt, men det känns samtidigt känns det lite så här slött att bara här, slänga in en liten mening om det
slutet. Ja, det blir falsk balans kan man säga att det blir.
Ja.
Och nej, men han har ju helt rätt att det är klart att det är det handlar om. Och om Per Holknekt har ju uppenbarligen då dessvärre förlorat sin mor då. Och det här är ju någonting som han självklart har en känslomässig anknytning till. Och det är ju den anknytningen som de här människorna och TV4 också då exploaterar.
Mm. Mm.
Det är ju deras levebröd, att exploatera människors sorg. För att de allra flesta som går till sådana här medier gör ju det för att få kontakt med någon de har förlorat. För att på något sätt försöka bättra på, alltså göra sin sorg lättare att bära. Va?
Ja.
Och det blir ju inte det av att man får en förljugen bild av att de finns där någonstans. Det är jättesvårt att gå vidare efter en sån sak. Vad som tvärtom händer är att väldigt många blir beroende av det här. Och ja. Det har jag säkert nämnt tidigare, att jag har ju jobbat på en väldigt stor internetleverantör här i Sverige. Mm. Som också hade en telefonitjänst. Och jag har alltså hanterat ganska många ärenden med folk som kommer in och har lagt 20, 30, 40 tusen kronor på en månad på att ringa till Medium. Och nu inte kan betala sin räkning, såklart. Och när man pratar med dem så inser man då att det här är en desperation det handlar om. Alltså, de måste ringa. Och jag som sitter då och hanterar det här ärendet kan inte agera psykolog med dem, utan de pratar med mig om egentligen är hur de ska kunna göra det här igen och mer. För att de måste fortsätta ringa, de måste upp och underhålla den här relationen som de nu har fått med den här fina personen på den här linjen, som den tarotlinjen som de pratar med.
Mm. Och det här är, väl egentligen bara ett sätt att skjuta upp sin sorg, tänker jag.
Ja, det blir ju det.
Så länge man inte liksom accepterar att den personen är borta, så behöver man kanske inte ta itu med hela den stora biten. Då kan jag förstå att man får panik och verkligen försöker att dra ut på det här så länge det bara går.
Ja, och när man får den här...
Det är väl något av det svåraste vi behöver hantera, döden. Det är ju jättesvårt.
Och i det här perspektivet så är det jättesvårt att vara skeptiker också. Alltså att vara den som mer eller mindre, när de har fått till sig att exempelvis deras son som gick bort när de var 12, när sonen var 12.
Mm.
Att nej, men han är faktiskt borta.
Mm.
Och då blir det jag som säger det. Det kommer ju från en skeptiker då. Att nej, men han finns ingenstans. Han är inte kvar någonstans. Han väntar inte på dig någonstans. Alltså, man säger ju inte såklart till en person som bara, åh, jag tror på det här. Nej, men det vore ganska sadistiskt i sig att göra det. Och man är, som jag upplever inte att skeptiker överlag är lagda åt det hållet, att man attackerar på det sättet. Men det blir ändå den positionen man hamnar i som skeptiker. Och det är det här som händer. Det är det här också som folk beskriver som kommer ur det här. Att det blir som att de dör igen. När det släpper den här illusionen om att det här är på riktigt. När den försvinner. Mm. När den släpper. Man blir av med den. Då är det som att de dör igen.
Jo.
Och det är ju liksom, det är ju någonting som de får ta på sig. Det är som de får ta ägandeskap. Alla de här medierna då, som påstår sig att jo, men jag gör det för deras skull och att de ska få avslut och alla de här grejerna. Mm. Nej, du gör det för 700 i timmen, det är vad du gör det för.
Ja.
Och det är vad din, man ska säga då, själ är värd i det här sammanhanget. Så det är en otroligt vidrig bransch. Och som sagt, man ser ju här vilken känslomässig koppling det får, som Per Holknekt hade här. Och då är det väldigt svårt att vara skeptisk och saklig och avståndstagande.
Det är det.
Så att jag förstår att han kommer ur det här och tycker då att han behöver uppenbarligen ha det här då. Och då kommer han ut och har den här upplevelsen. De spelar in det, redigerar ihop det och säljer den idén till alla andra som tittar. Så att Per Holknekt tycker jag inte kan hållas på något sätt för att han behöver det här och behöver ha den här, uppenbarligen då skulle behövt den här kontakten med sin mor då. Han vill ha den. Och det är där då hugger de klorna igenom och säljer då den här redigerade idén då till sina tittare. Och det är där det vidriga ligger. Jag tycker mediet och TV4 är de absolut vidrigaste aktörerna här. Tycker inte Per Holken kan hållas för den delen. Men det är, ja, det är en vidrig bransch och TV4-gruppen är ju inte sen att slå mynt av den dessvärre.
Nej, jag undrar faktiskt hur mediumbranschen hade sett ut om de inte hade fått så mycket reklam som de får i TV4s olika kanaler.
Jag tror inte det är en slump att medium och media delar ganska många gemensamma bokstäver.
Konspiration.
Det är en bra konspirationsteori. Men vi kanske ska gå vidare.
Men ändå, det är ju intressant ändå faktiskt att fråga sig varför just TV4-gruppen gång på gång på gång. Jag menar, andra produktionsbolag och andra kanaler har ju inte, det har ju inte förbigått dem vilken kassakod det här har blivit för TV4-gruppen. Nej. Så varför hakar inte TV3 på? Varför hakar inte SVT på med exakt samma koncept? Det här är ju produktionsbolag som säljer till vilket bolag, till vilken TV-kanal som helst.
Ja, jag vet faktiskt inte. Det vore intressant att veta om det är någon som jobbar med TV och vet ifall det är någon slags policy man har på andra kanaler eller vad det är. För att det borde ju vara väldigt billigt att producera, många som kollar alltid och så vidare.
Ja, visst. Ja, det sådana här program, alltså det är som vilka som helst av de här. Alltså det är därför det finns så många sådana här hemma hos program, alltså alla de här där de åker hem och bygger om och får sponsgrejer hur mycket som helst. Jag menar att skicka hem några personer och en kamera hem till en familj i 3 dagar, det kostar ju liksom nästan ingenting. Så att det är därför man måste producera den typen
till
av program.
Vad en seriös
produktion
kostar.
Nej, men precis, vad en riktig produktion, alltså andra typer av program kostar betydligt mer. Mm. Man behöver göra research eller åka någonstans eller göra saker. Alltså sådana här program är väldigt enkla. Det här är ju, ja, det är bara en medial arga snickaren vi har att göra med i princip. Så att det är,
arga mediet.
Ja, precis. Går runt och skriker åt folk varför de är så dumma mot spöken. Det vore något det.
Ja, eller skriker på folk varför de tror på spöken. Ja. Då kan jag vara arga mediet lite.
Ja, men exakt.
Ja.
Ja,
vi borde gå vidare nu, för nu har det gått väldigt mycket tid här.
Ja, det har det. Vi kör vidare och ganska kort grej, men jag tycker ändå att det är lite intressant att diskutera. Det är nämligen så här att Vidarkliniken har nu i dagarna meddelat att de varslar 17 personer. Sedan det nu har stått klart då att dels då att Västra Götalandsregionen inte förlänger sitt avtal med Vidarkliniken och även att Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting går samma väg med 1 av 3 avtal som de har då, går de inte vidare med nu. Och det som var med Stockholm, det avtalet då som de inte gick vidare med, var det största Vidarkliniken hade då. Och de förbereder nu en nedskalning. De har ungefär 100 anställda. Så nu ska alltså nästan ungefär 17% då. Det är drygt 100 anställda, så runt 17% som ska bort. Och sen då får man ju se, jag menar, eftersom andra landsting, sånt här förhandlas ju liksom om med viss regelbundenhet, så får man väl se om andra landsting kanske kan tänkas haka på här så man kan dränera den här kliniken på något sätt, för att den är ju inte direkt positiv på alla tänkbara sätt.
Nej, alltså börjar korthuset rämna så fortsätter det väl göra det.
Ja, men det var lite det jag tänkte att vi kunde bara snabb diskussion om, för att tror ni att det är det som börjar hända här? För att jag menar, jag upplever ändå att inte nog med att det här slaget mot Vidarkliniken, de har ju ändå varit på något sätt, de har ju varit väldigt framstående inom antroposofin och mycket tjafs om det här med homeopati och att de ska ha sig eget undantag och allt det här. Är det nedgången nu av alternativmedicin i Sverige som vi bevittnar, eller tror ni att det här är en temporär liten dipp bara?
Inte alternativmedicinen, men det kommer ju och går trender inom alternativmedicin. Jag tror att en nedgång för den trenden. Mm. Kommer vi se jag tror inte vi kommer slippa undan alternativmedicinen i stort.
Nej, det tror inte jag heller. Men
kanske
tror ändå att
är på väg ut eller ner i varje fall. Att bli mer gräns... förpassat till de yttre områdena av alternativmedicinen ett tag innan det kommer tillbaka igen. Det går väl fram och tillbaka som det mesta.
Sen får man ju tänka på att vi har ju ändå alltså relativt sett jämfört med andra länder även i vår närhet så har vi ju ändå ganska dels har vi väldigt hårda lagar när det gäller alternativmedicin och sen upplever jag ändå att förtroendet till och utövandet av alternativmedicin i Sverige är ändå ganska lågt.
Jag
kan få ibland på någon man är på tillställningar och så höra någon enstaka kommentar om att jo, men har du testat homeopatika eller sånt där, men jag upplever ändå att det är ganska ovanligt.
Ja, jo.
Så att
relativt sett så är det väl det.
Ja, men det kanske är så att vi har en ganska hälsosam syn på det överlag i Sverige, men sen det kommer ju aldrig helt försvinna. Det kommer komma nya grejer och sen så sen tar vi vid och så men man får väl se, men homeopati och såna antroposofin överlag har ju varit med ganska länge ändå. Det är ju en ganska gammal praxis på det sättet jämfört med annan praxis.
Ja, och det brukar de ju säga med stolthet i rösten.
Ja, precis.
Det här är skitgammal kunskap motbevisad för hundratals år sedan.
Jag
tror nog faktiskt som Henrik. Jag tror inte att det känns inte som att det är någon allmän nedgång i tron på alternativmedicin. Utan det känns bara som att det här känns lite trist bara. Det är nog på gamet lite roligare inom citattecken då.
Så fort, någon hänvisar till hur gammalt någonting är, så där så brukar jag alltid fråga vad vi har lärt oss då sen det kom. Jaha, hur har det utvecklats då på 5000 år? Ingenting. Hey, okay.
Till skillnad från allt annat i världen. Liksom.
Precis, till skillnad från all annan kunskap då, så har vi alltså inte utvecklats någonting på 5000 år. Det är ju helt otroligt konstigt. Men det är som en sak
som kanske när man tittar på krokodilen.
Mm, ja, precis. Mm.
Den har inte heller utvecklats på jättelänge.
Nej, men precis.
Mer eller mindre. Det är klart att den var, men den är i grund och botten samma som den var för.
Samma grundplåt. Krokodilen. Ja.
Mm. Okej, det är krokodilen och homeopatin typ. Som.
Ja.
Typ. En liten teknikalitet om artikeln här de skrivit. Det har även förekommit uppgifter i media att Vidarkliniken står inför ett konkurshot. Och då säger Eva-Lena Olsson: jag vill verkligen dementera det. Vill.
Ja, det förstår jag att du vill.
Jaha.
Det är inte så att jag också vilja faktiskt dementera det. Jag skulle vilja dementera det här.
Ja. Mm. Jag önskar verkligen att du just sa inte var sant.
Ja, precis.
Är det någonting jag känner som betyder väldigt lite, då är det ju vad chefer säger om sitt företag inför ett konkurshot. Alltså, man vet, de kan ju inte säga någonting annat än att det är falskt tills det är 100% klart. Liksom.
Ja, precis.
Så att hennes dementi är väl inte jättemycket för.
Nej.
Ja, vi får se.
Ja, precis. Ja, bra.
Precis.
Fint.
Ja, vi går vidare i programmet och vi ska köra en Quack You. Den här gången så går det till Carl-Henrik Jaktlund på tidningen Dagen faktiskt.
Jaha.
Och det har mest med en sak att göra, och det här tycker jag spelar in ganska ordentligt på allt. Det spelar mig väldigt mycket i händerna, kan jag säga, för att det här är precis det som jag brukar säga om kristen tro egentligen. Mm. Lite så att det är så fantastiskt barnsligt. Alltså i allt hur det funkar. Alltså det här med att man ska ha en föräldragestalt och alltså rent alltså barnsliga antaganden och barnslig tro. Och vad den här krönikan handlar om nu då är att man ska inte, ja, den som han har skrivit här då, är att man ska inte misströsta nu när Trump blev president, eftersom Gud är ju alltid störst. Och snacka om en sorts resignerad barnslig världsbild. Man säger, nej, bara luta sig tillbaka, farsan fixar. Jaha, nu fick vi en despot som president. Det är lugnt, farsan fixar. Han är ändå störst. Alltså, förstå vilket larvigt, idiotiskt resonemang. Och jag tycker det är så märkligt att en vuxen människa på något sätt kan gömma sig då bakom sin låtsaskompis och säga att nej, men han är starkare, så att det är väl inga problem.
Men fast det var skönt om man hade haft en sån hemlig kompis att gömma sig bakom nu. Alltså, när det känns väldigt hopplöst så är det ju ganska jobbigt att inte vara troende, kan jag tycka. Ja. Sen vet jag ju att i det långa loppet så är det ju klart att det är bättre, men fan vad skönt att vara så här relaxad ändå. Pappa fixar.
Ja, precis. Det spelar ingen roll.
Det var jätteskönt.
Nej, Gud är alltid störst. Jag vann. Ja, det är... Ja, så för sitt otroligt larviga och barnsliga resonemang här så säger vi kvack ju Karl-Erik Jaktlund.
Ja.
Och vi ska gå vidare till veckans scoop faktiskt. Mm. Ah.
Vad har du hittat för något roligt nu?
Ja, det är så här att det var ju då Mats i Göteborg, Mats Kling i Göteborg, Mats, som skulle byta dörr. Och när han skulle byta dörr så ville han behålla sitt gamla lås. Så snickaren då, som var där för att fixa det här, han sågade ju loss låset då. Yes. Och det är hela historien. Så,
men varför sågade han loss låset?
För att han var ingen låsmed. Han kunde inte plocka loss det här låset på ett bra sätt. Så han sågade ur dörren och Mats fick behålla det. Så kan han montera det i en ny dörr sen, vid ett senare tillfälle.
Man behöver väl inte vara låsmed för att dra ut det på skruv ur ett lås.
Det här är faktiskt precis den. Det här är exakt det lås som jag har. Och jag monterade det själv.
Men David, är du låsmed? Det visste jag.
Nej.
Ja, man får göra sig nytt hela tiden här.
Ja, men precis. Jag är faktiskt inte det. Eller är det
skickade du in till tidningen då när du monterade det här lås? För det kan jag ju tycka att det är nästan en större nyhet än det här.
Ja, jag...
Liksom, man monterade lås. Så,
var inte det var låsmed. Ja.
Det är kanske ett sånt där lås. Det går att montera utan att vara låsmed, men för att demontera det så måste man vara låsmed.
Nej, det är ganska enkelt. Men ja, det här var alltså
det som... Snickare kanske inte klarar av. Det är kanske en väldigt specifik...
Jag vet. Nej, alltså, oavsett då så kan man undra vart värdet ligger i att veta det här. Alltså att snickaren sågade loss låset ur dörren. Så att då tyckte de då att ja, lösningen blev sådär, är rubriken då. Mats skulle byta lås, lösningen blev sådär. Jaha, ja, det här var väl en ganska bra lösning.
Du har fel betoning, David.
Ja.
Det blev sådär.
Det blev sådär.
Som på bilden.
Ja, precis. Så blev lösningen. Ja, nej, men det var Mats från Göteborg som har bytt lås. Ja, bra. Utmärkt.
Kul.
Och vi har kanske en insändare också, va?
Ja, det ligger en där.
Ja.
Det verkar som att Robert har tipsat. Det är inte jag som har lagt in den.
Nej, jag la in den, Robert tipsade.
Ska jag läsa den ändå?
Ja, men gör det.
Ja, kan jag. Det är ju liksom min grej på något sätt.
Ja.
Läsa insändare.
Ja, men precis.
Man får upp en rykande färsk dagstidning, så tittar man på insändarna och serierna och sen slänger man skiten.
Det är så vi gör. Låsnyheter måste man ju också.
Ja, exakt. Nu börjar jag liksom hitta en annan. Men de brukar mest dyka upp på internet. De brukar inte stå i den tryckta tidningen. Cancergåtan borde vara löst. Cancerns gåta. Jag kan inte lämna den här frågan, för det gör ont i mig. Man läser i tidningar att dagligen dör många människor i cancer. Min fråga är, vart har alla forskningspengarna tagit vägen? Enligt anslagen så finns det enorma summor kvar. Tänk om det kan vara en så simpel lösning att forskarna inte vill komma fram med detta. Det måste ligga något underligt i detta när de har stått stilla i 45 år. Problemet borde vara löst för mycket länge sedan. Sist hörde jag att forskningen så Sist jag hörde av forskningen så påstås att många olika typer av cancer må så vara. Jag är ingen forskare.
No shit.
Men det finns alltid en rot. Och det är ju den som måste åtgärdas för att få bukt med problemet. Man läser ofta i tidningar att cellgiftet har tagit död på cancerceller med framgång. Men varför kommer problemet åter? Nej, ni måste angripa roten till problemet för att få en lösning. Börja med att samarbeta om detta så blir det ordning. Det finns ju bara cellgiftet som är ständigt i ropet. Cellgiftet kom för cirka 45 år sedan. Titta på Ebola-viruset. Det tog inte lång tid att få fram ett fungerande botemedel. Varför är det så svårt att få fram ett botemedel till cancer? Forskningen kostar ju enorma pengar. Det har man ju läst om. Pengar fattas inte till detta ändamål. Det skulle egentligen bara vara en spruta i armen. Så vore cancerns gåta bara vara ett minne blott. Var har alla miljarderna tagit vägen? Vad är det som prioriteras?
Men alltså, vad fan?
Jag tycker att det bästa här, det är att det finns inte ens en konspiration.
Nej.
Utan det är inte så att man säger då att ja, alltså han har ju lite där då i och för sig att de kanske de inte vill lösa det här. Men han säger inte varför. Han säger inte varför det går. Nej, varför tar det här tid?
Och det är inte heller att det som brukar vara en konspiration, det är att läkemedelsindustrin vill tjäna mer pengar på att inte lösa det. Men det finns liksom inte sånt definitivt påsen heller, utan det är bara att nej, men jag vet inte, vadå, det kan det vara så här.
Jag är ingen forskare, viktigaste... men jag förstår inte varför det här inte går.
Nej, precis. Nej. Där har vi ju den viktigaste meningen i hela den här insändaren. Det är ju den som börjar med. Jag är ingen forskare, men jag känner att efter det så... Nej, det är du inte. Och det märks.
Men jag
det
känner liksom... inte att den här frågan han skriver in och ställer sig, det är samma fråga som de flesta forskarna som forskar om cancer ställer sig också. Varför kan vi inte lösa det här? Vad är det som är roten till problemet? Varför räcker det inte med cellgifter?
Och jag ställer mig också lite tveksam till att det har stått stilla i 45 år.
Ja, det
finns nog många cancerforskare som skulle bli väldigt ledsna över det påståendet.
Ja, det har det ju absolut inte gjort. Det
överlevnadsfrekvensen är betydligt högre idag.
Det här är ett svårt problem att lösa. Svåra problem att lösa kostar mycket pengar för många människor jobbar på det.
Ja.
Men lösningen... finns här. Enligt Knut så är det bara att man samarbetar och tar fram en spruta.
Och tar en spruta i armen. Så,
ja, exakt.
Så är det löst.
Just i armen också. Inte i rumpan eller i benet. Eller
men jag tycker den är ganska intressant ändå, för att man behöver ju faktiskt lösa gåtan innan man tar fram den där sprutan som man ska sätta i armen. Det är inte så att man bara att oj, nu fick du den här sprutan i armen. Nu är gåtan löst.
Nej, men han liksom menar att nu ska all... sluta jobba en och en var för sig på det här.
Ja, precis som man gör.
Och så tittar ni på att hitta en spruta som kan lösa det här. Och så om ni bara jobbar ihop allihopa.
Det vet man ju att så här, cancerforskare, de publicerar ju ingen av sin forskning, utan de tar ju bara den och använder som bränsle liksom i kaminen. Det är bara de bara eldar upp all sin forskning. Så att ingen annan ska få se den.
Man forskar ju bara för sin egen skull, det är ju klart det man gör.
Ja. De löser sin cancer och sen går de vidare till annat. Mm. Ja. Ja, det är fascinerande, konstigt. Ja, väldigt märkligt. Just mer om man framförde någonting konkret. Säga att jag tror att det är, men ingenting. Nej.
Det är verkligen en insändare som är... Så jag vet ingenting om det här, men jag har en åsikt.
Ja, precis. Jag har en väldigt klar åsikt. Mm.
Men jag vet ingenting. Han är ju tydlig med att han inte vet någonting. Han förstår inte varför det inte är löst. Eller?
Nej.
Han är jättetydlig med det.
Mm.
Det är ju rätt.
Ja, nog från Knut då. Jag tror att vi är klara för den här veckan. Vad säger ni? Känns vi oss helt färdiga?
Absolut.
Ja, och med detta då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.